Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Palmemordet, Sydafrikaspåret del 10. Fortsatt förhör med Dirk Coetzee.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varat.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, tillsammans med Dan Hörning. Som alltid är ni välkomna att sponsra oss på patreon.com/palmemordet om ni tycker att det vi gör är bra. Det är också ni som sponsrar oss som kommer att få de första inbjudningarna till Palmevandringen 2023. Då vi ses över en bit mat och dryck i Stockholm. Självklart får ni också en guidad tur i mördarens fotspår av mig och Dan. Om du vill så går det också bra att stötta oss via Swish. Då använder du dig av numret i avsnittsbeskrivningen och märker din insättning med Palmemordet. Idag ska vi återigen ta oss an det förhör som kan vara det som har varit allra svårast att få ordning på. Både vad gäller innehållet och formen. Det är Dirk Coetzee som förhörs om Palmemordet. Men sin vana trogen pratar han gärna om precis allt annat än just det. Våra svenska förhörsledare Hans Ölvebro och Jan Danielsson har fullt upp med att få honom tillbaka på banan. En annan sak som ställt till det är såklart maskningen av dokumenten. Och där har vi försökt byta ut de maskade namnen mot något generellt, som person 1 och 2, eller helt enkelt hoppa över meningen om det inte ger något till själva historien. Vi har fått in en hel del material från er lyssnare om bland annat uttal och annat som nämns i de här avsnitten. Men detta tar vi i det tredje och sista avsnittet med förhör från Coetzee, som egentligen då ska uttalas på något annat sätt. Men nu över till förhöret där Dirk fortsätter att berätta.
När den här Rian Stander berättade för mig om Long Reach som var sektion A, det hade ingenting att göra med, jag kände dem, jag kände Rian, jag kände Craig Williamson, jag känner Peter Castleton väldigt väl, jag känner person 2 väldigt väl och bara sådär. Jag sa, vem är Olof Palme? Och han berättade att den svenska statsministern, det borde du veta. Så efter Boris Ersson frågade mig så sa jag det till honom. Och jag sa att det är hörsägen och han sa, kan du inte presentera mig för Rian? Och jag sa, ja visst. Och jag kontaktade Rian, fick Rians nummer. Jag vet inte om du har pratat med honom. Och så jag gav honom Rians nummer och de hade många. Det här företaget var i Liberia och de drev Intercol och sen var det GMR och sen var Long Reach och där var Och för dem att säga att Long Reach bara startade 1990, jag ska ge dig namnet på en advokat som speciellt utredde historien kring Long Reach. Det som först var ett sydafrikanskt företag och sen senare likviderades men köptes över och fortsatte med det. Så vad jag gjorde var att jag introducerade Boris Ersson för Rian Stander. Rian bekräftade för Boris till Ersson vad han sa till mig.
Vilken advokat är det du menar nu?
Namn. Det är hans telefonnummer till kontoret och hans hemnummer och hans mobiltelefonnummer.
Ölvebro säger, kan vi kanske få en kopia på den här pappren? Och Danielsson säger, ja, och visitkorten.
Ja visst, inga problem, inga problem, inga problem alls. Men det här är också ett företag som Craig Williamson drev tillsammans med Rian genom och ja, etc. Men i vilket fall, okej, okay, så Boris frågar Rian om han kan prata med honom inför kameran och Rian säger ja. Och vad han nu berättade framför kameran, det vet inte jag, men Boris var väldigt glad sen. Lyssna, jag har berättat vad jag har hört genom hörsägen. Och jag har presenterat det för den här killen som berättade historien för mig. Så lämna mig i fred nu. Han var väldigt angelägen och arrogant kille. Och tills någon var tvungen att låsa grinden på framsidan. Och ändra mitt telefonnummer för jag kopplade ur min telefon över helgen. Om jag kopplade in den igen på söndagskvällen. 5 minuters Boris Ersson. Jag vet inte hur han måste ha haft. Och han bara fortsätter, hallå, det är Boris som talar, och som att ingenting hade hänt. Så jag låste till slut grindarna på framsidan och sa, om du tar dig över den där grinden. Jag var en man som, alltså det var många som har försökt döda mig. Försök, och jag kommer visa dig någonting. De kommer få bära hem dig en låda till Sverige. Du kommer inte vilja lyssna. Jag berättade min historia för dig. Jag introducerade dig för Rian. Kom nu inte och berätta vad du ska göra med Rian om han inte vill samarbeta med dig. För tydligen, i alla fall för honom, så pratade han sen med person 2 som gav sitt fulla godkännande. Och det var vad Boris Ersson sa. Och sen åkte han tillbaka till Sverige och sen pratade han med en person. Han var också på TV igår kväll. En person som företrädde Eugene de Kock, det är Rians advokat. Han är ju precis rakt över gatan, han är i Southern Life-byggnaden, bara här runt hörnet, i samma kvarter. Du kan nå honom och prata med person 1 och säg att de kommer betala alla kostnader om Rian kommer över och jag vet inte något mer. Och sen började han till slut ringa mig igen mitt i natten och säga, om Rian inte kommer så kommer de att göra det. Och jag sa, vad är det du berättar för mig? Jag behöver inte höra det. Och det är efter det som jag bytte mitt telefonnummer och sa, lyssna, jag har fått nog. Vad Rian säger idag, det vet inte jag. Det kan jag inte berätta för dig. Men vad som hände nu med svenska journalister, jag fick dem att prata med en person som var ansvarig för antipropagandan. Om du hade negativ propaganda mot Sydafrikas polis och mot sydafrikanska regeringen, så var det den här personen i sektion D. Han var en överst i polisen. Han var expert på att vända negativ propaganda mot Sydafrika. Han kommer berätta det för er. Han har 50 journalister på sin lista, på polisens lönelista. Om en studentorganisation till vänster började på campus, så startade den här personen upp en på högerkanten. Så vad jag gjorde var att jag introducerade honom för svenskarna och så sa jag, det här är vad du kan förvänta dig från den här mannen. Lyssna till hans historia. Och sen lyssnade han på hans historia. Och sen så tog jag med honom, Peter Castleton och mig själv, som satt där på en sida och sen kom in och började fråga personen frågor. Och nu det här med Wolfgang Afterbladet. Och här tror vi att det är en person som heter Wolfgang och möjligen är från Aftonbladet, för det är så likt där. Men, och hans kameraman en kväll, de satt där, en kväll så satt person 1 där och jag sa, Vicky, varför, alltså det är så underbart, de har censurerat Vicky någonstans. Och så skriver de ut det här. Och hans kameraman en kväll, De satt där och jag sa, Vicky, varför slutar du inte att sprida massa nonsens till världen? Varför står du inte upp för sanningen? Lögnerna är över, de tiderna är över. Och Vicky bara log dumt. Jag vet inte om ni såg TV-programmet i måndagskväll. Såg ni måndagskvällens dokumentär?
Ja.
Och sen sa jag till Vicky, berätta för dem om Philip Powell och vad som var din officiella ranking i sektion D med antipropagandan. Och sen skulle Vicky säga det till dem. Han berättade för Walker. Och sen sa han, och jag sa, Philip Powell var en löjtnant hos mig. Philip Powell är nu IFP-senator. Senator J.F. Powell som Eugene de Kock jobbade väldigt nära. Och sen stal Craig Williamson honom till Longreach. Och jag säger, vad gör du framför journalister, framför Peter Castleton? Vad gör du om Philip Powell bestämmer sig för att en dag berätta sanningen? Hans svar var, det kommer han inte göra. Och normalt så skulle du fråga, vad då för sanning? Alltså berätta vilken sanning? Och hans svar var, det kommer han inte att göra. Och jag sa till honom, Vicky, enligt information som jag har fått från svenska journalister så säger några att Williamson var i en lägenhet. Några säger att han var i en husvagnspark 3 dagar innan Palmemordet. Han och 2 andra personer. Jag vet inte om det var män eller kvinnor. Så jag pratar om Sverige. Jag känner inte till Europa, det gör jag inte. Och Vicky framför de här journalisterna säger, Stockholm i International Police Associations hus på mordkvällen. Och han säger, ja, var Craig medlem i International Police Association? För vid den här tiden skulle han varit med militära underrättelsetjänsten undercover. Men på ytan skulle han vara i presidentrådet och stå för och företräda National Party i Bryanston. Det var bara en front. Han sa i IPA-huset på mordnatten, trots att han inte var medlem av IPA. Och sen så skrattade han lite dumt. Jag sa, du pratar om dem. Vilka var de andra 2 personerna? Och Vicky började stamma och gå tillbaka sin historia. Okej, sen när Vicky lämnade så drog han tillbaka stolen. Eller drog han ut stolen. Peter satt där. Han tog 2 steg tillbaka och han tittade tillbaka på Peter och han sa, Peter, säg inte för mycket. Och Peter skrattade. Han sa, det där är ett erkännande, ditt svar. Och när Peter pratade om vad jag hade hört första gången om Bertil W. när en svensk journalist, jag tror det var Aftonbladet, Magdalena, som gav mig en bild på Vedin och sa mig att han, och berättade för mig att han arbetade med Peter Castleton i London. Och om jag i London under tidigt 80-tal, när Peter var inblandad i bombningarna av kontoren och bröt sig in på ANC-kontoret i London. Och jag sa, alltså jag känner inte till den här killen, jag har aldrig sett honom. Jag vill bara visa er vilket foto de visade mig. Och jag känner inte till den här killen överhuvudtaget. Och sen ringde Peter mig på kvällen. Och jag sa, Peter, det var en svensk journalist som berättade historien om Bertil Wedin, att han skulle ha blivit arresterad tillsammans med dig och att ni aldrig blev åtalade för. Han sa, ja, han arbetade för mig och Craig Williamson. Peter var London-agenten som hanterade Craigs händelser i London och bland andra Bertil W. Och Peter, jag sitter inte och... Peter är en av mina vänner, en god vän till mig. Hans bil finns för det här tillfället i mitt garage. Och just nu är han med min son i Mosambik för att fixa till ett flygplan för att kunna flyga tillbaka. De kommer tillbaka på söndag. De kommer att vara iväg 2 veckor. De kommer tillbaka väldigt snart. Ja, det är ju inte så att jag förhör Peter, precis som jag inte gjorde det med Rian. Varför säger du att det är Anthony White? Jag känner inte Anthony White. Jag har aldrig sett Anthony White hela mitt liv förutom på TV nu härom kvällen när de hade bilder på honom. Bertil W känner jag inte ens till. Peter pratade aldrig om honom förrän jag frågade honom, den svenska killen är här och frågar efter dig. Sen på kvällen när Vicky McPherson och jag Det var fredagen för en vecka sedan, förra fredagen, i Waterfalls-restaurangen här i Nedbank Plaza i Pretoria, vid hörnet av Church and Beatrix Street. Peter Vicky sa till den svenska journalisten, det är inte Bertil W. Så Peter frågade honom, alltså jag hoppas att du inte sätter några pengar på det för att du kommer förlora dina pengar. Så den svenska journalisten frågade Peter, sätter du pengar på det? Peter sa, ja självklart. Och Peter frågade Vicky, hur ska han komma förbi sitt bankkonto? De måste bara titta på den här killens bankkonto och utreda det. Hur ska han förklara alla de här pengarna och allt det där? Jag vet inte vad det där är. Det var frågan. Jag sa inte, vad menar du med bankkonton? Men jag var närvarande när det här sades. Och jag är säker på att Peter kommer upprepa det för er. Han har inga betänkligheter kring det. Så det är vad jag vet om Bertil W. Jag vill bara berätta för er om relationen mellan Craig Williamson och mig. Bara lite kort, för jag vet att för er så är det här bara hörsägen. Men 1989, på svajig hörsägen egentligen, berättade jag för världen om en person. Vad berättade Williamson för dig? Och det var, har du sett? Jag visste att det var du din skit, det är vad de sa. I min avdelningsrättegång, när jag försökte lägga fram en annan del av historien till den här konversationen, så var det, ja men jag menade inte det och jag menade inte så. Och Williamson är ju bandad bara för sakens skull, bara för att säga, om jag kunde lägga händerna på det, jag är ledsen, jag ska inte uppehålla er.
Ja, jag tror att det är dags att vända på bandet.
Okej, för jag har det här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då kör vi.
Just det. Nu är det fortfarande ett citat. Det är sida 22 i mitt manuskript där Craig, och jag citerar honom hur han förklarar nu, för jag vet att det är hörsägen och det är ett problem i normala liv, i vanliga livet, i juridiska termer, men i vår värld är det inte det. Och han säger, det är ett väldigt försåtligt sätt att tala på, det är någonting som säkerhetsfolk kommer att förstå. Och sen fortsätter han och säger, jag tror att personer i det här yrket som pratar försåtligt med varandra, som har en väldigt nära relation till varandra, de förstår väldigt väl vad som pågår i den här typen av samtal. Craig Williamson på min interna rättegång den 10 juni 1985, volym 6, sida 292 och 293. Och det här är ju bara för att visa då vad jag har för relation från Craig, hur han förklarar för en domstolstjänsteman om den goda relationen vi hade, hur han förklarar för en domstolstjänsteman om sättet vi pratade på, vilket är väldigt svårt att ta fram med de här juridiska reglerna och juridiska systemet. Och det är väl ungefär det jag har att berätta.
Ja, jag skulle inte säga att det var kortfattat, det var...
Utförligt?
Ja.
Ja, men jag är alltid utförlig, jag pratar för mycket.
Men jag har fortfarande några frågor.
Ja, men absolut.
Har du någonsin varit i Sverige?
Aldrig i mitt liv.
Känner du någon svensk? Jag menar här nere eller någon annanstans, kanske i Europa eller så?
Nej, jag vet. förutom journalisterna som jag har mött, som jag träffat nu i de senaste 3 veckorna.
Ja, det förstås.
Så jag känner ju danska killar som samarbetade med Craig Williamson i Operation Daisy, den tiden han infiltrerade International University Education Fund. Men är inga svenskar alls, nej.
Har du aldrig mött en svensk polisman?
Aldrig.
Har du hört någonting om svenska polismän som har varit här nere i Sydafrika, till exempel för utbildning eller någonting liknande?
Jag läste i tidningen att Sverige stöttar den sydafrikanska polisen och skickar folk för utbildning och för att utbilda vår polis mer...
Men det är ju nu. Jag menar alltså på 80-talet eller något sånt.
Nej, ingenting. Ingenting alls.
Men det är några i Sverige som säger att svenska polismän har varit här nere i Sydafrika för utbildning.
Ja, alltså jag skulle ju inte känna till det eftersom det inte var min avdelning. Min avdelning var sektion C, flaggplats och säkerhetskontoret. Så om de var här, alltså det beror ju på om de var här hemligt eller öppet, och det beror på vilken del av polisen, om det var Operation Daisy. Det måste ju ha varit i hemlighet på Daisy Farm, om det var, jag vet inte, men jag vet inte, jag har ingen förstahandsinformation om det.
Ölvebro? Nej, okej. Okay. Har du några frågor, Danielsson? Danielsson? Ja, det har jag. Som jag förstår dig så sa Rian Stander till dig att Anthony White faktiskt sköt Olof Palme.
Det stämmer.
När då?
18 månader till 24 månader sedan. Jag tror att man behöver titta i Boris Ersons pass för att få det exakta datumet när han flög in hit till landet. Han stannade ungefär en vecka eller två sedan, så åkte han igen. Så om du kan få tag på Boris Ersson, det var innan jag gick med i NEA i februari 1995. Så måste ha varit antingen i början eller mot slutet av 1994. Han var här ensam, inte med någon kameraman eller ljudkille, ingenting.
Kommer du ihåg var du befann dig när Rian Stander berättade det här för dig?
Så jag träffar ju Rian väldigt ofta. Han kommer till mitt hus för att få råg. Vad jag gjorde var att jag presenterade Rian för chefsåklagaren och en advokat. Den exakta konversationen om det, jag tror det var mer om Boy Patong, men jag vet inte om den svenska kopplingen nämndes. Jag sa ju omedelbart efter Boris Ersons intresse, så nämnde jag till advokaten och jag sa, varför gör inte du en story om det? Om han nickade bara bort det, och jag tror att han måste haft för mycket att tänka på just då. Men vad exakt kan vara väldigt knepigt eftersom du kommer att se att Rian besöker och ringer mig ganska ofta. Vi går ut och dricker ofta. Vi går ut och äter ofta.
Kommer du ihåg om någon annan var närvarande vid tillfället när han berättade för dig?
Min son har varit det kanske en gång eller två. Vi måste fråga honom. Jag vet inte. Jag kan inte. Allt jag vet är att han upprepade det till Boris Ersson framför mig, fast inte framför kameran. Väldigt tydligt. Och nu har de förberett ytterligare ett möte där han pratar med Boris. Och han sa att han pratade med Boris framför kameran. Och jag vet inte om det är sant, men Boris borde ju kunna svara på det.
Men vad sa faktiskt Rian? Sa han bara att Anthony White tryckte på avtryckaren, eller?
Alltså, Williamson var inblandad. Det var Craig Williamsons operation och Anthony White mördade honom. Vilket Peter Castleton självklart förnekar. Peter säger att det är inte Anthony då. Det är Bertil W eller något annat. Först sa han att det är en kille som bor i Turkiet. Och sen när jag sa att den svenska journalisten var här och visade honom fotot, så antydde han att det är Bertil W. Och självklart förklarade jag det på det sättet för Rian. Rian satt, jag vet inte om det är intressant för er, men han satt i mitt vardagsrum. Och det var ungefär 3 veckor sedan när han pratade med någon på Channel 4 Television. Och journalisten ringde på morgonen för att fråga Ron Reed Daily om ett tidigare rhodesiskt telefonnummer. Han bor nära Johannesburg. Och jag kände inte de där killarna. Det där var killar från sektion A. Och de jobbade med tillsammans med Craig Williamson. Sen sa jag, jag har inte det, men Rian Stander är här. Jag kan bara fråga honom, han kan prata med dig. Och jag sa, Rian, vet du någonting om Ron Reed Daly? Kan du prata med en svensk journalist? Och han sa, ja. Och han tog telefonen. Sen kunde jag höra, efter att ha hjälpt honom med telefonnumret, den här journalisten försöker pressa honom för att berätta mer information. Så Rian och min son var där i vardagsrummet med mig. Han är 20 år gammal, han är väldigt öppensinnad och han skulle inte ljuga för sin pappa. För jag ljuger inte. Men vad han sen sa är, det är inte så enkelt. Och nu var det Rian som pratade med den här mannen. Det är inte så enkelt som ett vanligt mord. Det är en hel uppbyggnad till den här historien. Det kan till och med involvera enskilda svenska politiker och säkerhetstjänster, medlemmar av säkerhetsstyrkorna. Så det är inte bara... Och han frågade om belöningen och killen sa 50 miljoner kronor. Och Rian sa, det är ungefär 30 miljoner rand. Rian flyger ofta till Tyskland för några veckor. Han säger att han har ett kontor där, men jag vet inte. Det är någon vän, tror jag. Men han är väldigt ofta i Tyskland. Men sen sa han att man skulle behöva leta efter ett gömställe. Och han säger inte, jag känner till det. Han säger, om man har information så kommer man behöva leta efter ett gömställe och ett svenskt medborgarskap. Det var vad han sa. Den här journalisten bad honom ringa tillbaka eftersom Rian sa, jag ska tänka på det. Men han sa också, det är inte så enkelt som ett vanligt mord, utan det är en hel uppbyggnad till det här. Och jag ska bara fundera på vad han sa mer, men det som hände sen var, jag är ledsen, det är en annan sak. Killen från SVT ringde och gjorde också en intervju, en kille med väldigt lite hår. Han kom hit med ett sydafrikanskt kamerateam. Simon och jag tror det var James var ljudkillen med sydafrikanerna. Han var ensam. Och när jag berättade för honom, för när journalisten började, så snart som de hade sitt scoop, så uppdaterade jag dem på vad andra journalister hade kommit på och vad de hade sagt, bara för att se till att alla fick all information. Och när jag berättade för den här killen från statstelevisionen, så sa han att Rihanna berättat det också. Ja, just det, det är den där. Och på slutet sa han, vet du, mordvapnet kanske kan hittas. Vad menade han med det? Min slutsats, eftersom jag kommer från säkerhetstjänst, är Rian kanske hade någon kunskap om vad vapnet är. Varför skulle han säga så? Och han sa samma sak till den andra killen när jag inte ens var närvarande. Men när jag upprepade det för den svenska nationella tv-stationen, eller den, jag vet inte vad hans namn var, men hur som helst, han känner till det.
När Rian Stander nämnde Anthony Whites namn som mördaren, berättade Rian då hur han hade fått den kunskapen? Hur drog han den slutsatsen?
Så intrycket han gav var att det var ett resultat av att han har varit en del av Craig Williamsons team i Longreach. Så han sa också att han länge var stationerad på de grekiska öarna redan. Det var vad han sa, men om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men det är på grund av hans inblandning, alltså uppbyggnaden till det. Jag nämnde det bara för att det finns i huvudet nu. De där 79 000 randen. Ett utgiftskonto på 79 000 rand nämndes av Peter Castleton, som sa han besöker Eugene de Kock väldigt ofta varje söndag. Och han sa Eugene de Kock säger att mannen med informationen är Philip Powell och att kostnaden för uppbyggnaden till mordet var 79 000 rand. Det var vad Peter sa. Rian utvecklar inte det, förutom, alltså om du möter Rian, så jag vet att om du tittar på honom i tv och tänker förbi hans starka yta, Alltså han vet ju en hel del. Han vet väldigt mycket. Kanske 10%, 15% skräp som du måste sortera bort från den här faktan. Alltså fiktion från fakta. Men han vet en väldig massa.
Men vid det här tillfället så refererar han alltså inte till någon annan person. Han bara sa det här rakt ut.
Ja, det stämmer.
Och du frågade inga följdfrågor?
Nej, 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 nej. Fråga Peter Castleton med Bertil W. Jag menar, jag satt ju bara där under det här samtalet. Det funkar ju liksom inte på det sättet.
Känner du själv Anthony White? Har du mött honom eller?
Aldrig i hela mitt liv. Första gången jag hörde hans namn var när Rian nämnde det. Den första gången jag såg en bild var när den fanns på nyheterna. Ungefär 3 veckor sedan på en söndagkväll. Men Peter Castleton känner till honom väldigt väl och Peter Castleton säger att han åkte till den svenska ambassaden för att berätta att det inte är Anthony White. Innan han och min son åkte iväg för 2 veckor sedan till Beira för att fixa ett flygplan. Det finns 3 trasiga flygplan där. Någon i Johannesburg fixade 1 eller 2 av de där 3 för att flyga tillbaka med det. Så han har ju säkert besökt Anthony White nu. Rian Stander känner honom väldigt väl. Rian säger att han bor ungefär 3 gator från flygplatsen i ett 2-våningshus med sin fru och dotter. Rian känner honom väldigt väl, det kan jag säga dig, men jag har aldrig träffat honom. Och en person beskrev honom för den svenska journalisten som en yrkesmördare av högsta klass av Zelos Scouts i gamla rhodesiska bushkriget. Rian... den här personen beskrev för den svenska journalisten hur Anthony White 2 gånger under tiden han arbetade för militär underrättelsetjänsten åkte ner till Lesotho för att avrätta en person som var Lesothos högste man. Och den här bilbomben som han apterade, det var 5 sekunders fördröjning av någon anledning. Eller vad nu var, jag vet inte. Och konvojen hade redan passerat när bilbomben utlöstes. Och andra gången som man åkte till Lesotho så skulle ledaren prata inför en folkmassa och de hade exakta replikas om någon slags staty som var fylld med sprängämnen och Anthony White var på väg ner när den sydafrikanska polisen fick tag på honom i en vägspärr och ringde säkerhetspolisen och en överste på sektion C och samarbetade tätt med Craig Williamson på senare år. Han gick i pension från polisen nu i februari ungefär. Han var med mig i sektion C som kapten 1981. Och en av de som förhörde honom sa sen att han bara fick 2000 rand i böter för illegalt innehav av explosiva varor och en AK-47. Och sen släppte honom eftersom de insåg oh shit, han är ju en höjdare i underrättelsetjänsten. Och bara för att kort ge en uppdatering. 1981 var det ganska lätt att dra en linje mellan den polisiära underrättelsetjänsten och den militära underrättelsetjänsten. Vi jobbade inte tillsammans. Det var först senare som det blev någon slags påtvingat äktenskap på ett sätt. Vi var tvungna att utbyta information. Om vi tar CCB till exempel. Vad var C? Civil Cooperation Bureau. Som var en militär underrättelsedel. Titta på gänget i den grenen. Stahl Burger, en ex-överst i polisen. Ferdi Barnard som var på tv bara för en kväll sedan. En överst inom polisen. Vissa polismän och så mycket mer. Så många poliser jobbar nu den militära underrättelsetjänsten. Craig Williamson sa upp sig och Johan Coetze gör en stor grej av det i de lokala tidningarna. Att titta, han lämnar, vi har förlorat en stor man. Men tack och lov så finns hans kunskap fortfarande tillgänglig för presidentrådet. Men under tiden lämnade han polisen för att förblinda världen och frihetsrörelsen. Och istället så började han jobba i den militära underrättelsetjänsten. Rian Stander, tidigare polisman med Craig Williamson i Longreach, lämnade. Philip Powell, löjtnant Philip Powell, gick till Longreach tillsammans med Williamson. så polisen och speciella grenar av den militära underrättelsetjänsten började samarbeta och blev ihoptvinnade. Titta bara på den här killen som talade igår kväll. Han var den här killen som flög till London tillsammans med kapten Pamela Durand för att arrangera ett beställningsmord tillsammans med Ulsterlojalisterna på mig. Den 11 april 1992 landade de i London och de arresterades av Scotland Yard den 14 april. Han är en tidigare flaggplatspolis, men vid den här tiden så var han involverad med den militära underrättelsetjänsten, Directorate of Covert Collection, DCC. De blev så tätt sammantvinnade och jobbade så nära varann att det var svårt att urskilja vad som var vad. Jag menar, de åkte till Vlachplatz när de ville, till Daisy. Och det var en röra, en stor röra. Jag är ledsen för det här långa. Nu, vi går tillbaka till era frågor.
Ja, vi har några namn. Du har redan nämnt en massa människor, men vi har några andra namn vi vill fråga dig om. När Craig Williamson lämnade polisen och gick över till det militära, så var hans chef en person som kallas för...
Jag känner inte honom, men jag har hört namnet en hel del. Rian kan... Har ni träffat Rian redan eller inte? Jag vet inte, men om ni träffar Rian så har han ganska mycket på den här personen. Men jag har aldrig träffat honom. Jag har bara hört namnet igen då från Rian.
Vet du hans riktiga namn?
Nej, det är ett smeknamn. Det är ett smeknamn som... Jo, som vad? Nej, jag känner inte till hans riktiga namn. Men varje... Alltså om du pratar om personen, alla känner till honom i underrättelsevärlden. Allihopa vet.
Kommer jag titta honom här i Pretoria?
Ja, men absolut. Han är lätt att titta i Tolechie. Jag är säker på att om ni ringer igen...
Ölvebro. Ja, vi har försökt ringa honom i flera dagar, men han... Danielsson, han ringer inte tillbaka.
Inte? Jag undrar varför. Ja, springer iväg från sanningen igen. Jag kan försöka nu om ni vill. Om du ger mig en telefon så kan jag ta reda på det.
Ölvebro, ja, kanske efter...
Efter intervjun, ja.
Efter att vi stänger av bandspelaren så kan vi prata om telefonnummer.
Och Peter Castleton också. Peter Castleton är ganska öppen, inte så noga med vad han pratar om. Han känner till allt det här om Anthony White och Ron Red Daily och allt det här med extrodesia. Det var mer deras del av det.
Det finns ett till namn, Person X.
Person X. Han kallades X. Han var på sektion A3 tillsammans med Craig Williamson 1981 som kapten, en ung kapten. Han och den danska killen som var med Craig i Daisy Operation har genom Craigs företag köpt The Quay, eller ja, sköter The Quay for restaurangen där i Cape Town, nere vid vattnet. Hans riktiga namn är Person X, men vi kallar dem Jack. Så mycket för den censureringen. Jag flög ner med ett plan till Kapstaden i november förra året när Craig Williamson och två svarta angolska killar, taniga killar, var med på planet. Och Mark Asmussen mötte dem vid flygplatsen. Och de gick direkt upp till Craig Williamson, men han var så nervös, men jag sa... Alltså, kan vi inte ta en öl tillsammans, Craig? Och han sa, nej, jag har faktiskt ganska bråttom. Jag måste flyga tillbaka, men prata med den här killen istället. Han är jättetrevlig. Men de kontaktade mig aldrig. Men Mark sa att han är ute i Quay 4 nu. Han är nu med Craig med diamanter i Angola. Men Quay 4 är en militär front. De hade den här restaurangen. Om du sitter på Quay 4 i Kapstaden... titta ut över vattnet och du tittar till vänster så är det en annan restaurang som tillhörde dem, The Quila, någonting med tequila, Mexican tequila och something, Mexican tequila eller någonting som Louise hade sålt, eller som de hade sålt och gett bort, sålt eller gett bort eller någonting sånt där till den tidiga polisministerns två söner. De sköter tequila. Det är ju helt klart bara en täckmantel. Och det är säkert något som startades upp av Craig Williamson och med pengar från skattebetalarna. Han var fattig. Han besökte Peter när Peter fortfarande var i London. Peter Castleton. Han besökte honom och han hade inga pengar. Han var en fattig polisrotta som jag är, inga pengar. Och Peter tog hand om honom väl. Peter kan berätta den här historien. Men här har ni ju lite som kan hjälpa er.
Sen bör Ölvebro fråga efter någon annan. Där är mycket censurerat. Och de försöker prata fram och tillbaka. Men de kommer fram till att Coetzee inte känner den här killen.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sen kommer ett danskt namn och den personen känner Coetzee inte heller till. Sen pratar de om en polisman i Port Elizabeth och Coetzee vet inte vem det är heller. Sen har Ölvebro ett till namn. Coetzee säger nej, nej, han känner inte heller.
Men sen då?
Sen säger Ölvebro och en annan person är Gege.
Wow, Gege, Gege. Han var också där, han var i restaurangen. Jag presenterade honom för de svenska killarna också.
Ja, så det gjorde du?
Ja, vi kallar honom Gege. Ni förstår att hans initialer är G, men eftersom han har ett så vanligt sydafrikanskt namn så kallar vi honom för Gege. Han röker inte, men han älskar sina små tutsis. Han är inte sådär... Alltså, han jobbar för ett datorföretag. Och han gav min son ett kort. Jag kan gå hem och leta efter det här visitkortet. Annars, Waterfall Restaurants är, du vet, ägarna där. Jag menar, Peter fick aldrig ett jobb och om han är i Pretoria så sover han hos dem och så. En person kommer hit ofta, men på en söndag efter att Peter har varit vid häktet. Han är oftast vid Pauls hus och han kommer dit varje söndag innan han åkte till Beira, han och min son. Peter åkte till Eugene på lördagen för att ställa några frågor från en finsk journalist, någonting de ville fråga honom. Och på lördagskvällen så var vi på Waterfalls restaurant. Och vem kommer då in?
Ja, det vet vi inte.
Nej, det vet vi inte. Men Gege var där på fredagen och han är ju, det är lätt att spåra upp honom så snart som Peter kommer tillbaka.
Vad är hans bakgrund?
Gege, de säger att han gjorde någon träning med de tyska specialstyrkorna.
Han är alltså militär?
Alltså, jag träffade honom som polisman med Craig Williamson och han är väldigt bra på att skjuta. Ja, som jag sa, han röker inte men han tar en liten tugga. Hans mamma är operasångerska som bor någonstans i Europa och var gift med en tidigare polisminister i 70-talet där omkring. Hans mamma alltså. Gege vet säkert också en hel del. Nu är han en fet kille. Han lämnade polisen som överste nu i år. Jag kan ge dig hans nummer hemma tror jag. Jag har det någonstans. Vad... vill ni?
Ölvebro, ja, vi kan ta det efter det här när vi har avslutat förhöret.
Det var alltså så långt vi kom idag och vi kan konstatera att för att använda sig av så många ord så var det inte mycket som blev sagt. Egentligen påstår han sig inte känna någon och han vet absolut ingenting själv. Men han pratar gärna och mycket om sitt liv oavsett om det har med saken att göra eller inte. Han pratar också i långa, slingriga meningar som är hart när omöjliga att uttyda och översätta till begriplig svenska. Men jag hoppas att ni i alla fall fått ut något av förhören så här långt. Stort tack till Dan som förutom att gestalta de svenska förhörsledarna även kommit med förslag på översättningar och liknande under resans gång. Med det är det dags att avrunda dagens avsnitt och jag gör det med att påminna er om att ni kan stötta oss om ni tycker att det vi gör är bra. Alla sätt att göra det på hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Och när det här sänds ut första gången har det precis varit jul 2022 och vi närmar oss nyår. Så Dan och jag vill passa på att önska er alla en riktigt god fortsättning på julen och ett gott nytt år. Målet är såklart att leverera avsnitt som ni gillar under det kommande året, precis som vi gjort sedan 2016. Om ni vill komma i kontakt med oss så gör ni det lättast via adressen simwaypodcast@gmail.com, alltså simwaypodcast@gmail.com. Du kan också skriva i respektive trådar om avsnittet på Facebook. Vi finns i grupperna Studio Palmemordet och Palmerummet. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media tillsammans med Dan Hörning. För mer information om mig och mina projekt gå till facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Dan för medverkan i det här avsnittet. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt. Jag viskar ut och röva.